År 1919 så fanns det ett biografföretag som hette Svenska Bio och Skandia. Och med hjälp av Ivar Kryger så startade man då Svensk Filmindustri. Och vd för detta företag var då Charles Magnusson. 1925 startade Radiotjänst sina sändningar. 1929 så startade den första svenska ljudfilmen, och det var Säg det i toner med Edvin Adelsson som regissör. Och samma år då så kom Jazzsångare med Ali Olsson. 1930 startade Europafilm sin verksamhet med Gustav Schöjt som direktör. Och 1931 så började Odd Björnstad att bygga upp Rikedjan, alltså Ribiograferna här i Stockholm. Och 1932 då startade Lennart Understad sin verksamhet på Svensk Filmindustri som ljudtekniker. Och här mitt emot mig så sitter nu Lennart, och måste jag ju fråga dig, hur kom det sig att du började på SF?
Ja, att jag började på SF, det var rent tillfälligt. Jag hade varit i, haft en förmån att kunna assistera ingenjörer från Naga Baltic när de installerade ljudfilmsutrustningar på biograferna, och sysslade själv med serviceresor och liknande saker för biograferna här. Sen kom den stunden då Naga Baltic skulle leverera inspelningsutrustning till Svensk Filmindustri. Och då blev jag och några andra ingenjörer, jag kallar mig ingenjör, fast jag inte är det, tillfrågade om vi hade lust att flytta över till Svensk Filmindustri och ta hand om inspelningsverksamheten där. Och det kunde jag ju naturligtvis inte neka.
Nej, det lät väl intressant och spännande. Men du pluggade lite grann innan, var det för att bli teleingenjör?
Ja, jag pluggade så tillvida att jag gick på Tekniska skolan och skulle bli möbelarkitekt, hade jag tänkt mig.
Ja.
Men när det sen kom till praktiken på verkstad så gjorde mitt dåliga ben allt för starkt motstånd, så att jag fick lägga det åt sidan.
Ja.
Och då kom den här praktik sysslan hos Saga Baltic. Och den vägen kom jag sen in på filmsidan.
Ja. Hur såg det ut då på SF? Var studierna till exempel gjorda för att spela in ljudfilm?
Inte alls. Det var de gamla stumfilmsgrejerna.
Det var det, ja.
Det var tjockt råglas på både väggar och tak.
Ja.
Och skelettet av järn som bara pelar eländet. Och först efter något halvt eller år efter jag hade börjat där, så började ombyggnaden utav ateljerna. Det vill säga de spikade fiberplattor utanför glaset och innanför glaset på väggarna, och upp i taket täcktes det så småningom med plåt och sånt, så att det blev lite åtminstone isolerat.
Men det var optiskt ljud du sysslade med, för det var ju den enda inspelningsmöjligheten.
Det var optiskt ljud. Och den första apparaten vi hade, som vi kallade för korvståndet, det bestod av två stora lådor på sån här tuckhjul som de har på lager när de kör tunga grejer.
Mm.
Och i dem satt då ackumulatorer och förstärkare och själva ljudkameran i den ena av de där två lådorna.
Ja.
Och den ljudkameran arbetade på intensitetsprincipen och var sin grund en ombyggd eklär. Bildkamera.
Jaha.
Där framkastarverket var utrivet och någon form av filmbana var inbyggd som passade bättre för ljud.
Hur långa filmer kunde du ha i en rullar? Speltid?
Speltiden där var 120 meter, fyra minuter.
Ja.
Och det var ju standard på den tiden. Det var mycket få kameror som hade större.
Även bildkameran hade alltså 120 meter?
Ja,
i början.
Ja, så att det här var en bildkamera.
Ja, men jag tänker på,
och de flesta hade 120 meter.
Jaha,
då.
Jaha.
Det kom först senare i de tunga dubrikamerorna på att det var 120 meter, ja. Eller 300 meter.
Ska sätta.
Ja.
Hur såg det ut i korvståndet då? Det fanns det en förstärkare då?
Ja, den satt i den ena utav de där lådorna.
Ja.
Med sina batterier, Amarok-batterier och allt möjligt sånt där.
Det var 6 volt på glödströmmen till...
Ja, så var det visst 150 tror jag. Nu har jag väldigt dåligt minne av den apparaten. För den användes bara på en produktion. Och det var en nykterhetspropagandafilm.
Jaha.
Som spelades in i mellandagarna eller om det var möjligt mellan 9 och 13 dagen. Vilket det kommer jag inte ihåg. Och sen kom den kameran ur bruk. För det närmade sig den tiden då AGA skulle leverera sina nya saker. Och jag som jag sa nyss blev tillfrågad om jag ville följa med till svensk industri.
Jaha. Vilken typ av mikrofoner använder ni då?
I de första, jag tror 2 år, använde vi koldkornsmikrofoner.
Ja,
de här marmorblockerna med, som kallas sockerbiten.
Ja, just det, just det. Alltså det används på pinnar då, eller på mikrofonbommar då? Som...
På bommar, eller i flesta fall på fasta golvstativ i stil med den här ungefär. Jaha, fast ja, utav trä.
Ja, ja.
För den här fanns inte i tillverkning.
Det fanns inte sån här, vad vi kallar popstativ idag.
Ja, ungefär.
Ja, ja.
Och det fick då, man hade en uppsättning av olika höga och långa förlängningsmöjligheter på dem. Man kunde sätta in mikrofonen i underkanten av bilden, det var ju det enda att göra.
Ja.
Och sen till slut så började vi att försöka med bommar att få den uppifrån för att inte få för stora avstånd i helbilden. Och det gick och man var mycket försiktig för... Rubbar man dem lite för hårt, de där koldkornsmikrofonerna, så lät det ju...
Fungerar inte det?
Det fungerar inte så bra, då fick man gå fram med en liten klubba eller också fick man slå knogarna blodiga med...
Ja, för att få konerna
att lägga sig... För att få dem att packa sig.
Vilket team var, hur många var ni i ljudteamet på den tiden?
Vi var 2.
2 stycken?
En som satt vid kameran och en som satt i kabinen.
Och lyssnade
och styrde det hela.
Lyssnade man på högtalaren eller via hörlurar?
Högtalaren.
Vad gjorde han som kontrollerade kameran?
Han kontrollerade utstyrning och trimning och även sin anläggning startade och stoppade och rapporterade om det var något fel och förde rapport över inspelningen och sådana här saker.
Ni satt i samma rum, ni 2?
Från början gjorde vi det när vi hade det där korvståndet.
Aha.
Men sen så småningom så byggdes det ett garage. Och de ljudanläggningarna som AGA Baltic sen levererade var inbyggda i bilar.
Aha.
Så det installerades ett ganska komplicerat nät av kablar runt hela filmstaden. Så att både lilla och stora ateljén kunde kopplas in till det här garaget.
Ja.
Och där skedde då exponeringen, om man ska säga så, om ljud. Medan kontrollen skedde i små flyttbara kabiner på ateljéerna.
Ja. I början styrdes eller drev ni apparaturen via växelspänning då? Eller hade ni batteri?
Hade vi inte någon då.
Fanns inte det?
Jag kan faktiskt inte säga hur det gick till med den första anläggningen. För det minns jag inte. Och jag fick inte komma utrustningen så nära in på livet då. För de andra AGA-ingenjörerna var lite rädda om sitt kunnande där.
Jaha.
Så det kan jag tyvärr inte säga någonting om. Men i och med att vi fick dem i bilar, utrustningarna, så drevs de med växelström.
Ja. Och då hade ni också batterier förstås för möjligheten att göra det på exteriör.
Ja, vi hade stora batterier i bilarna och vi hade omformare i bilarna så att man kunde köra på det.
Mm.
Och sen hade vi det så kallade pannrummet. En stor trefasomformare som levererade växelström till ateljéerna till de inkopplingsplintar som var uppsatta i de olika hörnen där.
För att driva kameran också?
För att driva kameran,
ja.
Och den här omformaren som vi hade nere i pannrummet var försett med någon regulator av någon form. Jag minns inte hur. Det var inte centrifugalregulator i alla fall. Men det visade sig så småningom att den inte kunde reglera tillräckligt stort och tillräckligt.